Därför jag älskar teatern så mycket. Teaterns konst är att den upphör i samma ögonblick som man gör den. Integriteten tar allt vi gör. Ändå måste vi göra det så meningsfullt som möjligt. Vi måste skapa mening. Människan måste skapa sin egen mening varje dag. Även om hon vet att det inte finns någon mening. Man måste göra sitt liv så värdefullt som möjligt och så vackert som möjligt. Och det är också det vi gör på teatern.
Ja, så här lät dramatikern och författaren Lars Norén i en intervju för Svenska Yle år 2006. Han var en av Sveriges mest inflytelserika dramatiker och skrev över 100 pjäser. Norén dog 76 år gammal i sviterna av covid-19. Arn-Henrik Blomqvist, du har ju i egenskap av regissör jobbat med Norén. Hur reagerade du på hans bortgång?
No, min första reaktion var det att han var ju en ung man i bra skick, 76 var han, men han liksom och var väldigt försiktig av sig. Jag bodde mycket ute på Gotland på sin villa. Att jag blev ganska chockad över det verkligen. Jag trodde inte att han skulle liksom vara ett av offrena.
Igår fylldes ju sociala medier av hyllningar till Norén som ju var en av de största och mest spelade samtida dramatikerna i Europa och stora delar av världen. Vad förklarar hans storhet?
Jag ska förklara med det att förutom att han då älskar fina kostymer så var han också en evig rebell. Alltså att han jag skulle säga på riktigt att han fogade sig aldrig riktigt i den här mainstreamen som vi alla andra på något sätt fogade oss till i de här branscherna. Utan att han ville alltid överraska. Sen var han en av de här människorna så som också Beatles var och Radiohead och andra liknande som aldrig liksom stannar kvar utan alltid vill liksom gå vidare och kanske till och med radikalisera sig. Och det gjorde han ju. Han gick ifrån, hans sista två faser var ju de här fyrpersonens gammalspelarna till det här personkrets och 23 och liksom en mycket radikalare väg. Mm.
No, du har ju alltså själv jobbat med honom och regisserat bland annat just personkrets 3. Hur var det att jobba med honom och hans verk?
Det var bra, han gav ju mig ganska fria händer. Men det var lite lustigt första gången jag träffade honom. Jag tänkte att det här kanske jag ska berätta. Att jag var hem till honom i Östermalm i en sån stor, luftig, fin lägenhet med stort högt i tak och han kom emot i en fin silkeskjorta. Jag tänkte så att nu kommer man hem till någon professor eller någon businesskille eller liknande. Och så gick vi in i hans, han hälsade mig välkommen, vi gick in i hans arbetsrum. Och där så var Metallica på för fullt. Och så var jag lite chockad att ja, du lyssnar på Metallica här. Så att, ja, inspiration, sa han bara. Han höll på att skriva någonting som han behövde liksom den musiken till. Så liksom lite som person lite kontroversiell så där att han verkligen liksom, hur ska jag säga, lite livsnjutare och samtidigt en radikal människa.
No, precis. Hans, den här personkrets 3-pjäsen så väckte ju också en del rabalder då på grund av att han i den här pjäsen skäller på Ingmar Bergman och Dramatens chef Lars Löfgren. Och det där. Sen tänker jag också på de här, hans dagboksanteckningar och boken En dramatikers dagbok som ju blev jätteomdebatterad och också innehöll mycket kritik gällande svenska kulturpersonligheter och så här. Vad har du för tankar om hans frispråkighet?
No, som tur fanns det nyss någon som var ganska frispråkig där. Lite var det så här att jag tog själv och kapade en del av liksom påhoppen på andra verkligen. Så inte alls varför det var relevant för den pjäsen egentligen. Men samtidigt så tycker jag att det var lite fräst att han vågade hoppa på hur ska man säga, liksom institutioner, alltså personer som institutioner eller liknande. Och det har nog att göra med det sättet att han liksom räds ingenting egentligen. Så det är nog en del av det att han tyckte om också att berätta liksom sanningen om vissa uppblåsta människor och icke uppblåsta också såklart, men mycket liksom, ja, och ganska med hård pensel.
Mm. No, hans pjäs 23 blev ju också jätteuppmärksammad och den satte han ju upp med nynazistiska interner och det hela kulminerade sen i ett bankrån och med att två polismän sköts ihjäl i Alexander när de här internerna försökte fly. Var det så att du hade någon personlig koppling till Alexander-morden?
Ja, jag hade ju verkligen det för att egentligen både min mor och min bror hade att göra med dem. För att en av dem bodde hemma hos dem när de bodde i Stockholm. Alltså lillebror och både lillebröder och mamma bodde då i Stockholm och hon hamnade med i det där hon producerade en del av den här. Och min brorsa till exempel, han var ute och åt med kommer inte ihåg vad han hette mera, han som först tog på sig morden. Och min bror var övertygad att det inte var han som hade gjort det. Och det var det inte heller, utan det var Jacke Arklöv, den andra, som var med, som hade utfört själva morden. Så att så pass nära att brorsan tyckte att det kan inte stämma det här. Det måste vara på något annat sätt, och det visade sig att så var det verkligen.
Mm. Oj då. Ja, din mamma Isa Stenberg var alltså då producent för den här 23, visst?
Ja, det var hon just den till. Och hon sattes mot sin vilja, så tyckte fångvården att nej, men du kan ju ta hand om den här killen, och de andra får komma till dig också. Att vi litar på dem och på dig. Och hon slog ju larm långt före det hände här, att någonting lurte på kommande. För de åkte ju runt och rånade banker och postkontor före Alexanderen. Och de påstod att de får träffa sina kompisar till Växjö, men egentligen var de runt och rånade här där. Och så var det verkligen min bror som såg en sån löpig med en kille med en sån här luva på huvudet. Och han sa att men det där är ju Tony, en av dem alltså. På den här expressen och vad det var. Och då blev hon väldigt skraj och försökte kontakta myndigheten och säga att det är något fel med det här. De trodde inte på henne, så hon stack iväg till Makedonien, var det verkligen, till Skopje, till ett flyktingläger och jobba, bara för att liksom komma under någonting, och att de inte kunde komma hem med det till henne och sådär. Och sen hände med Alexandermorden, då hade hon ju rätt hela tiden, att någonting fishy var på gång där.
Det var drama minsann. Alltså de här internerna bodde hemma hos Isa Stenberg.
Tony bodde hos henne och de andra, och de träffades där med de andra. Ja, det är bland annat när de kom från det här redan, och så träffades de där hos henne. Och så festade man till lite där, det skrattade det gott. Och då började hon undra, det här är nog mera bara något kompisträff i Växjö. Det är något annat som har hänt här. Och så hände det flera gånger, och då liksom anade hon oråd och kontaktade myndigheter. Någonting är fel med vad de pysslar med här utanför fängelse. Men Tony tog på sig morden därför att han var längst ner i den här nynazistiska hierarkin. Så att därför sa han att han hade skjutit dem där, fast det inte stämde.
Det var minsann en anekdot. Vad kan man säga överlag om tematiken i Noréns pjäser?
No, man kan ju säga som så att han var nog en mästare på att genomskåda människan. Kan jag säga verkligen. I alla sina faser, för han hade ju olika faser. Han skrev liksom en viss stils pjäser x antal, och sen fortsatte han på något annat sätt. Och jag har följt med honom sen Natten i dagens mor, som jag såg på Dramaten på 80-talet, och de som kom efter det, Kaos och grannen med Gud och Nattvarden, och de här som var liksom en viss form av kammarspel, och sen kom en Blod och Andersson kammarspel, och sen då det här att han sen övergick fullständigt i att börja beskriva högklassen och de glömdas klass och liksom allt kring det, och interna på fängelse och sånt. Ja, jag tycker att han var en genomskådare av människan och av samhället, åtminstone det svenska samhället. En väldigt klar, synt typ människa.
Mm. Har du någon egen personlig favorit då när det gäller Noréns verk?
Min favorit är ju verkligen personkrets. Därför gjorde jag ju på nytt den här i Helsingfors efter att jag gjorde den på TV, Sveriges TV. För att den alltså, originaltexten är 9 timmar lång. Så man har liksom lite material att ta från. Och på TV var den med 4:20 och på scen var den 5 timmar, lite på 5 timmar. Och vad hette det? Och det var, då tycker jag ändå att det var liksom en förkortad version av det. Att det blev ganska mycket bra bort också därifrån. Men det var liksom som en PS-bibel. Alltså att det fanns så mycket i den att ta från, och så mycket bra karaktärer och situationer och scener och allting. Att det är liksom så mycket, flera verk tillsammans.
Mm, det var visst på Siriusteatern som den sattes upp.
Det var med Sirius och Teaterhögskolan och Svenska Teatern, ett samarbete mellan en stor institution, en liten grupp och skolan, de facto.
Mm. Hur har Norén påverkat dig personligen?
Via den där så påverkade det ju startat. Hur ska jag nu säga det snällt det här? Jag är själv liksom uppvuxen i det som numera heter Östercentrum, så jag tror att jag kände igen mig väldigt långt i just det här, hans beskrivning av liksom den här av ö-klassen och samhället. Och jag tror att min bror hade dött just då när jag skulle göra det. Det var det viktiga. Därför tänkte jag att jag vill göra den här ovätade. Jag tänkte väldigt mycket på honom när vi gjorde den. Men så gjorde jag så här att när scenerna blev allt för känslosamma för oss alla, och jag och skådespelaren började gråta eller liknande, så då tog jag alltid från en lapp på mitt regibord så läste jag ett citat av Matti Nykänen. Och så skrattade vi alla gott och så fortsatte vi in i helvete igen. Så Matti Nykänen räddade oss.
Just det. No, men vad tror du, på vilket sätt lever Noréns minne kvar här nu?
Det lever, för att han var så, han har skrivit så mycket och så i många olika stilar, att jag tror nog att det kommer att spelas som Strindberg, alltså det kommer att tas upp på nytt och på nytt. Åtminstone de som är bra eller de bästa av dem kommer att komma. Jag tror på riktigt kommer en liten Norén boom nu efter att han har gått bort. Så tror jag många teater tänker på att om 2 år eller 3 år så sätter vi upp en Norén här.
Det sa Arne Henrik Blomqvist. Och jag som har gjort det här inslaget heter Jenny Jägerhorn.